Jag vet ju att det fanns redaktioner som hade det här nästan som en policy att vi ska inte skriva så mycket om Sverigedemokraterna, för det ger dem bara luft under vingarna och onödig draghjälp och sådär. Men då tycker jag att man väljer bort journalistiken och blir någonting annat istället. Någon sorts politisk kommissarie som försöker styra människor. För jag tror ju alltid på, jag tycker det är odemokratiskt helt enkelt att tänka så. Jag tror att man ska berätta om saker och sen får folk fatta beslut utifrån vad man berättar. Och det betyder ju inte att man ska vara snäll mot Sverigedemokraterna, men att man ska utan tvärtom att man ska granska dem hårt.
Då var det återigen dags för Inte rasist men podcast, avsnitt 76 av den här podden som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politikföreträdare och ideologi. Magnus S. Bengtsson heter jag och Kristoffer Gummesson från Dublin på länk.
Som vanligt, här är jag.
Allt bra?
Det är helt okej. Okay. Jag vill varna lyssnarna kanske för att jag har fått en liten sån här sommarförkylning. Så om jag låter lite sliten så beror det inte på att jag är bakfull den här gången.
Okej.
Och jag hoppas vi kan undvika hostattacker under den här inspelningen.
Jag tror att vi kan redigera bort det om det skulle olyckan är framme. Vi ska inte hålla så långrandiga idag och prata om vad du möjligen har för dig på Irland. Utan jag tänkte att vi ska kasta oss rakt in i att du presenterar den gäst som vi har med idag.
Ja. Han är en av Sveriges mest hyllade journalister med en särskild spetskunskap om extrema politiska rörelser. I över 15 år har han bevakat Sverigedemokraterna, först för Sydsvenskan via Expressen och numera skriver han för Dagens Nyheter. Men han skriver också om mycket annat. Den senaste boken Skotten i Köpenhamn handlar om turerna kring Lars Vilks islamistisk extremism och svensk håglöshet. År 2016 nominerades den till Augustpriset. Välkommen till programmet, Niklas Orenius.
Tack.
En ära. Det är jätteroligt att ha dig med. Hur står det till?
Det står bra till. Det är fredag eftermiddag här nere i Malmö och jag har just hunnit skriva klart dagens värv för att kunna vara med er. Och det är som sagt en ära att få vara med. Jag har ju följt Inte rasist men med stor glädje under de 5 år som ni har funnits, så tycker ni gör ett fantastiskt jobb.
Kul. Det är ömsesidigt. Du bor i Malmö. Hur funkar det när du jobbar på DN? Det är inga problem antar
jag. Jag är i Stockholm en del. Jag har årskort på tågen och sådär, så jag tar ofta nattåg upp, men jag har en arbetsplats. Jag sitter nu på Sydsvenskan, min gamla tidning där jag jobbade 14 år. Och de låter mig sitta här på nådar på ett ställe. För att man vill ändå ha en arbetsplats. Det skulle vara jobbigt att jobba hemma hela tiden. Jag har 3 barn och ett par jobbiga katter och sådär. Så det är skönt att ha en arbetsplats att gå till. Så det funkar bra. Jag håller ju på med lite större reportage ofta. Och då är det faktiskt skönt att slippa gå på redaktionsmöten och sånt där som tar tid. Då vill man fokusera på storiesarna. Och det kan jag göra här nere.
Ja, angående ditt arbete som journalist, jag sa här i inledningen att du har en särskild spetskunskap om extrema politiska rörelser. Är det rättvist att säga att du i någon mån har specialiserat dig på åtminstone politiska ytterlighetsrörelser?
Ja, det är det väl. Det har kommit att bli så. Och det beror mycket på kanske att, tror jag, att jag flyttade ner hit till Malmö 1997, en tid då hade jag bott i Stockholm och Linköping och Motala. Jag växte upp i Östergötland då. Men då kom jag ner hit till ett landskap och en stad där det fanns en massa små partier helt enkelt som spelade på invandringsmotstånd och rasism. Det fanns Sjöbopartiet, det fanns Kävlinges väl, det fanns Skånepartiet var stora här i Malmö. De hade 5 mandat i kommunfullmäktige då på 90-talet. Och det där, och det fanns Framstegspartiet uppe i Nordvästskåne och sådär. Det fanns en hel flora av sådana här anti-invandringspartier som jag som samhällsintresserad journalist tyckte det var intressant. För i resten av landet så då på 90-talet, det känns kanske lite avlägset nu, men då då var ju inte invandringsfrågor, eller då fanns det liksom, den debatten fanns inte så mycket. Den var ingen stor, det var ingen viktig debatt. Det fanns inga sådana frågor. Så det är några partier som drev sådana frågor. Ny Demokrati som hade spelat lite på det där. De hade ju åkt ur riksdagen 94 och sådär. Så 97 så tyckte jag att det var... hur kom det sig att det fanns så många i Skåne? Och sen så var det ju också så att precis de åren när jag flyttade ner så pluggade ju Jimmy Åkesson och de andra som idag styr Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson och Richard Jomshof och Björn Söder som ingick i det där gänget, de pluggade ju Lund då, och det var ju ganska tydligt för mig från Sydsvenskan Horisonten då när jag skrev om politik att de försökte stöpa om det här skamfilade partiet med nazirykte till att bli någonting annat och mycket större. Så jag satt lite på första parkett och följde det där. Men de var ju små som sagt, så det var, fick jag göra ganska mycket i fred. Det var inte så många andra som intresserade sig. Jag kommer ihåg 2002 så var det ju som att de här småpartierna, Sjöbopartiet och de liksom lämnade över stafettpinnen till Sverigedemokraterna. Det var ju till och med så att Björn Söder uppvaktade, en 25-årig Björn Söder höll ett litet föredrag för de här gubbarna i de hade liksom en samarbetsorganisation som heter Skånes Väl, flera av de här anti-invandringspartierna. Och då så kom de inte överens, de här farbröderna. Det var liksom små påvar som var vana att vara kung i varsin kommun. Sådär. Och när de skulle samsas så gick det inte så bra. Och då sa Björn Söder ungefär att ja, ni har gjort ett bra jobb här, men nu är det vår tur. Nu tar vi över. Vi har en stark rörelse i Sverigedemokraterna. Vill inte ni gå med i oss i vårt parti? Och det var flera som gjorde, bland annat Sven-Olle Olsson och som var den här, blev liksom ansiktet utåt för invandringsmotstånd egentligen. Han var ju från Sjöbo, den här Sjöbobonden. Han var centerpartist från början. Och då blev det så att de här småpartierna, de hade lite pengar kvar i partikassan, 400 000 kronor, och så gav de dem helt enkelt till Sverigedemokraterna valet 2002. Och då räckte det till ett utskick till alla skånska hushåll inför valet 2002. Det var Sven-Olle Olsson, den här Sjöbobonden på framsidan, och det handlar liksom om anti-invandringsbudskap och ett nationalistiskt budskap. Och då gick de ju då i Skåne, det finns 33 kommuner i Skåne, då kom de plötsligt in i 15 av de kommunerna. Och då hade de liksom fått fäste verkligen, Sverigedemokraterna i Skåne. Men i resten av landet var de ju fortfarande väldigt små. Valet 2006 så fick Sverigedemokraterna, tror jag, 2,9% i riksdagsvalet. Så de var en bra bit under gränsen. Men här i Skåne var de ju tredje, fjärde största parti redan då. Men jag fick ju liksom hålla mig i fred lite grann. Det kändes som att det bara var jag och Expo ungefär som bevakade Sverigedemokraterna då. Men sen kom de in i riksdagen 2010, och då blev det plötsligt många fler som intresserade sig. Och i kölvattnet av det så startade ju till exempel Inte Rasist Män och sådär. Men det är lite grann som att de frågor som jag ägnat mig åt, extremism och så, de var lite fringe-frågor sådär för 15-20 år sedan. Men nu, tyvärr, så har de ju kommit högst upp på dagordningen. Och det gäller ju även liksom islamistisk extremism, som jag och ett par kollegor skrev om 2006 för Sydsvenskan, gjorde en stor granskning. Det har också blivit väldigt aktuellt. Så det är egentligen en sorts sorglig utveckling för världen och för samhället, att det är så att extremister faktiskt är med och påverkar politiken så pass mycket.
Det är intressant det du säger där. Jag är ju uppvuxen på längs Norrlandskusten.
Ja. Och
min första kontakt, eller liksom djupare kontakt med Sverigedemokraterna, det var egentligen din bok Jag är inte rabiat, jag äter pizza heter den. Som ju kom före riksdagsvalet 2010. Det var första verket jag läste som var en mer djupodlad, det var en reportageserie. Som var en mer djupodlad analys och ingång liksom på Sverigedemokraterna. Det fanns liksom inte innan, så vitt jag minns i alla fall.
Nej, alltså det hade ju kommit, de här Expo hade ju gett ut, eller folk som jobbade på Expo hade gett ut jättebra böcker. Ut ur skuggan kom det någon samtidigt ungefär, och det fanns, det hade kommit andra böcker också, Mikael Ekman och sådär. Men jag kände mig ändå att det var ungefär Expo och jag som höll på med det där. Och det där, den där boken, Jag är inte rabiat, jag äter pizza, det var ju liksom min sorts sammanställning av vad jag hade lärt mig av det partiet, vad de stod för då. Då var de ju mycket mindre och var mer som att de drömde. Den kom ut liksom ett halvår före att de faktiskt kom in i riksdagen. Den kom ut liksom våren 2010, och då var det liksom mer att så här önskar vi att det ska bli. Och sen är det nästan som det har blivit så för Sverigedemokraterna. Inte så att de har påverkat politiken så mycket, för det har de ju egentligen inte, men att de har växt så pass mycket som de har gjort. Jag tror knappt att de själva hade kunnat föreställa sig att de skulle ligga på 20% nu 2017, bara liksom 7 år senare.
Vad skulle du säga, var det ett misstag att de gick under radaren åren innan 2010?
Självklart var det var ett stort misstag. Det var ett konstigt misstag också. Det var liksom, jag vet att jag slogs för lite grann att vi måste... Det fanns till och med en sån här tiga ihjäl-tänkande på vissa redaktioner. Att man ska inte ge det här uppmärksamhet för att då kanske det växer. Någon sorts antijournalistisk impuls så där som... Och det går ju att förstå, det finns ju liksom det finns helt en massa oroande rörelser och uttalanden och sånt som kommer från Sverigedemokraterna. Det går att förstå att man känner som liksom demokrat att det finns någon hotfullhet där liksom. Men det går inte att förstå för mig som journalist att man väljer att inte berätta om det. Jag vet ju att det fanns redaktioner som hade det här nästan som en policy att vi ska inte skriva så mycket om Sverigedemokraterna, för det ger dem bara luft under vingarna och onödig draghjälp och sådär. Men då tycker jag att man väljer bort journalistiken och blir någonting annat istället. Någon sorts politisk kommissarie som försöker styra människor. För jag tror ju alltid på, jag tycker det är odemokratiskt helt enkelt att tänka så. Jag tror att man ska berätta om saker och sen får folk fatta beslut utifrån vad man berättar. Och det betyder ju inte att man ska vara snäll mot Sverigedemokraterna, men att man ska utan tvärtom att man ska granska dem hårt. Och i och med att det var så många som inte riktigt ville göra det. Jag tror också att många tyckte att Sverigedemokraterna var obehagliga. Nu pratar jag om journalister då. Så att man till och med kanske drog sig för att ringa dem, och att man liksom kände en sorts oro, rädsla, och att det var lite tryggare att skriva om andra saker. Men det gjorde ju också att journalister förstod ju inte riktigt vad det var för parti. Många jämförde ju med i början, och det är fortfarande en del som gör, men det är lite mindre vanligt nu, men jämförde med Ny Demokrati, som ju var ett populistparti som visserligen spelade på liksom anti-invandrings tongångar, men som inte hade det här djupa nationalismen som ju är Sverigedemokraternas kärna egentligen. Jag ser ju liksom det här anti-invandringspolitiken som de har bara som en funktion egentligen av deras nationalism, att det är den som är kärnan, och sen så faller allt annat utifrån den kärnan på något sätt. Så jag tycker det är också lite fel, och även om Sverigedemokraterna kan ha liksom populistiska drag, så är de egentligen inte ett populistparti så mycket som Trump till exempel, eller som, vad ska man ta, Fremskrittspartiet i Norge eller så. Utan de är liksom ett ideologiskt drivet nationalistparti. Och jag tror att fler journalister hade förstått det om man hade inte haft den här beröringsskräcken då på 90 och 2000-talet.
Nu när du säger det, du skrev, eller något som blev ganska uppmärksammat för, vad är det, 2 år sedan nu? Det var när du gjorde den här intervjun med Björn Söder.
Ja, just det.
Där det blev en efterföljande debatt om just uttalanden från Björn Söder när han pratar om vilka som tillhör nationen och pratar om olika nationer och så här. Min känsla av den debatten var att den liksom någonstans prickade bredvid målet. Inte helt och hållet, men att det blev snarare frågan om hans syn på enbart judar och inte på just den här synen på vem som tillhör nationen i sig.
Det var egentligen ganska anmärkningsvärt att det där ledde till en slags folkstorm, eftersom att det är ju en syn på nationen som Björn Söder ger uttryck för där, som i stort sett framgår. Det är ju i stort sett innebörden av deras principprogram eller deras idéprogram.
Jo, men jag tror inte så många hade... Det är precis det som jag försöker... Det var ju mitt försök att skriva det där långa reportaget. Det reportaget hette ju Den leende nationalismen. Och det var ju egentligen inte bara en intervju med Björn Söder, utan det var ju... Jag åkte ju dit till deras kommundagar för att liksom försöka fånga det där som jag tycker så många missar, nämligen nationalismen, att det är liksom SDs kärna på något sätt. Och då tänkte jag, vad passar bättre än att gå på en föreläsning som Björn Söder hade om just partiets ideologi, när han liksom ska utbilda andra partivänner om det. Och tidigare har de ju varit ganska slutna med de där. Jag har i alla fall inte fått vara med på sådana. Men då var det som att i den där tiden så hade någon sånt himla självförtroende. Det var liksom precis efter valet där de hade gått fram ännu mer, liksom valet 2014. Och det var som att de bara kände att vi är så många, vi är så starka. Vi behöver inte vara rädda för medierna längre. Vi har inget att dölja, utan de får komma in överallt. Så de hade liksom sänkt garden lite grann. Och då satt jag där och lyssnade på den där. Jag menar, jag hade ju inte ens tänkt att intervjua honom. Utan jag satt och lyssnade på hans föreläsning och spelade in den. Och då var det ju folk som liksom ifrågasatte, till och med SD-are som var sådär. Men det här med nationalism, det har lite dålig klang, märker jag, när jag träffar väljare. Folk associerar till nazism och sådär. Och då gjorde han ju sånt helhjärtat försvar för nationalismen och pratade om Johan Gottfried Herder och om liksom den här folksjälen, att det var viktigt. Och det fanns någon nyckelcitat där som jag tyckte sa så mycket om Sverigedemokraterna. Han citerade Herder då, den här 1800-tals eller 1700-talsfilosofen, som sa att ungefär var citatet så här, jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär så här: Det finns bara en klass, folket. Kungen och den enkle bonden tillhör båda denna klass. Och det älskar liksom Björn Söder och Sverigedemokraterna. För att då kommer man ifrån det här att olika samhällsklasser, istället så är det liksom en sorts mytiskt folk som kan enas kring någonting och stå mot andra folk möjligen. Och när han hade gjort den där så gick jag bara fram till honom och frågade om han hade tid att svara på lite frågor. För jag tyckte att det väckte så himla mycket frågor. Och så insåg jag ju också att det här är ett bra tillfälle. Han var på ganska gott humör liksom, och skämtade lite och sådär. Och så hade jag också velat ta upp det här som jag faktiskt aldrig hade frågat honom innan. Den här som ni kanske känner till, som lite SD-nördar brukar känna till, den här som han skrev när han var ganska ung om Sillamackan. Han hade varit på och Malmöfestivalen då och inte hittat någon mat som han tyckte var svensk, och så hittade han en sorts väldigt sentimental och ursinnig och sorgsen text som jag tyckte sa väldigt, väldigt mycket och fortfarande säger väldigt mycket om många sverigedemokraters syn på samhället och vad som är svenskt och sådär. Så jag ville fråga honom om det. Han var på så himla gott humör och sådär. Så att det var egentligen, men för mig blev det också, jag har aldrig lyckats så tydligt beskriva den här nationalismen och kärnan i den. Och han svarade till och med, fortsatte svara på frågor om det här med Sillamackan, och då kunde jag väva in det och sådär. Och sen så hade han ingenting mot att diskutera olika folkgrupper och vilka som var svenska och sådär. Och jag håller med om att det blev ett väldigt fokus på judar eftersom han nu pratade om det. Men jag visste nästan att det skulle bli så, för det, ibland så, han pratar ju också om kurder, att de inte kunde vara svenska samtidigt som, men på något sätt så är det som att, och det kanske är något bra, men liksom den här undervisningen om förintelsen och att medvetenheten om folkmordet, förintelsen, holocaust under andra världskriget är så stor, så att då blir det så tydligt vad det är egentligen som det här handlar om. När man pratar om judar, om det handlar om liksom att exkludera judar från den svenska nationen, då kommer väldigt många som inte reagerar när man pratar om att exkludera araber från den svenska nationen. Då kommer de reagera. Så det blir liksom som att det blir ett pedagogiskt grepp nästan. Jag använder det här lite grann nu när jag skriver om shia-muslimer. Jag skriver om hat mot shia-muslimer i Sverige, och då så vet jag att de som har, då handlar det ju om islamister som hatar shia-muslimer, sunni-muslimska extremister, IS-anhängare och så. Där är ju shia-muslimer en stor måltavla, men många vet inte riktigt om det. Men däremot så vet man om att IS-folk och liksom islamister ofta hatar judar. Så därför intervjuar jag Aron Förständig, som är judiska centralrådets ordförande i Sverige, som som kan dra de här parallellerna och också jämföra hotet mellan som judiska församlingar råkar ut för från de här sunnimuslimska extremisterna och shia-muslimska församlingar, det hot som de råkar ut för. Och då så är jag ganska säker på att folk kommer se allvaret i det, eftersom det är väldigt likt. Så ibland så kan man, ja, det kan bli nästan som pedagogik sådär. Ja. Men jag noterade också att det var på det sättet, men jag blev inte så förvånad över att debatten kommer handla mycket om judar. Men jag försökte alltid i den debatten påminna om, ja, han säger ju också att man inte kan vara kurd och svensk, och han säger också att man inte kan vara arab och svensk och sådär. Men det är som att det blir tydligt för folk när man pratar om just judar. Och sen kanske det handlar också om att många, att den judiska gruppen i Sverige har varit här ganska länge. Det är ju många hundra år liksom. Ja, så att det blir kanske lättare för många, för en del, att se dem som en del av svenska folket liksom.
Jag noterar att jag läste din reportageresa i Wyoming. Där du skriver, alltså just det där greppet, för du skriver om just de här interneringarna av japanska, eller av japanska amerikaner under andra världskriget, i förhållande till hur muslimer i Wyoming behandlas idag.
Ja,
det är lite samma grepp, tänker jag.
Man kan ju säga att det är ett grepp, men jag hörde själv också när jag sa det där med den judiska gruppen, att det lät lite mer som ett grepp än vad det faktiskt är. För det är ju också paralleller. Och i det där fallet med de japanska interneringslägren, så är det ju de som satt i de lägren som själva ofta tar upp att idag händer det med muslimer. Det som händer med oss riskerar att hända med muslimer. Så det är ofta att det är ju ingen slump liksom att den judiska församlingen har goda relationer med den shiitiska församlingen i Stockholm, eftersom de delvis delar samma hotbild och de själva kan se, utsatta grupperna själva kan se parallellerna. Så att, men sen kan man ju använda det som ett pedagogiskt grepp också liksom i en sån här artikel, eftersom förförståelsen av judisk utsatthet antagligen är större än en förförståelsen av shiitisk utsatthet eller kurdisk utsatthet eller så.
Det blir ju om inte annat en väldigt bra story. Det blir ju väldigt gripande på något sätt.
Det betyder ju inte att ibland så får man ju liksom kritik för det här greppet, att man säger att man jämställer olika gruppers lidande och så. Men det handlar ju inte riktigt om det. Det handlar kanske mer om att se paralleller. Att mönster kan vara lite likartade, fast inget folkmord eller ingen förföljelse kanske är precis likadan liksom. Men ibland kan bara att lägga saker bredvid varann kan göra att man får syn på mekanismer.
Jag tycker det är lustigt att du tar upp Björn Söders Silla Mackan, som är ett av de mest underhållande pekoral jag har läst. Jag tror jag har haft högläsning av den i den här podden också. Men det är också väldigt avslöjande, som du säger. Alltså, det är avslöjande för Björn Söders nästan perverst romantiska inställning till nationalism och hur det driver honom i hans politiska arbete också. Jag tror att den typen av, så att säga, hårdför och romantisk nationalism är något som kanske skrämmer en del väljare om de exploateras för den.
Ja, nej, men jag tycker ju att det där så visas ju kärnan. Det är ju, jag menar, nationalism handlar mycket om romantik och liksom att underblåsa föreställningar om enhet och vad en nation är och vad ett folk är och sådär. Och då måste man ju, då handlar det om att spela på ganska starka känslosträngar. Och jag tror som du att det där, jag märkte ju det när jag fick liksom, när det där publicerades, så fick jag först lite såna här reaktioner från SDU-are som då ännu inte var uteslutna, men såna lite mer hårdföra nationalister då, som tyckte att äntligen så kommer det här med nationalismen fram ordentligt i svensk mainstream-media. De tyckte det var jättebra liksom. Sen fick det här, blev det här genast väldigt kritiserat, och Björn Söder fick mycket kritik, och det blev liksom, och då kom ju reaktionerna från SDs lite mer, vad ska man säga, liberala gren, som kanske vill sopa det här lite under mattan, den här så väldigt svulstiga romantiken, och att det blir så tydligt på något sätt när man också, han säger ju faktiskt att vissa människor inte är svenska, och ja, som någon sorts politiker sätter etiketter på folk, vad de får vara och vad de inte får vara. Mm. Och det reagerade ju många SD-are mot, som är liksom lite mer, ja, som inte är så hårdföra helt enkelt. Och för att inte tala om de som inte var SD-are, de tyckte ju att det här var, vad är det här liksom? Det här låter för mig som Skansen på 1800-talet ungefär. Och det gör det ju för mig med lite grann, det som han säger. Jag kommer också ihåg att jag... Ja, men det som jag tyckte var intressant, som, nu du pratar liksom vad som kom bort i den efterföljande debatten. Det var ju så att jag var ju lite sur på Aktuellt där, för att Björn Söder... De gjorde ju någon uppföljning på samma kväll och så ringde de mig på eftermiddagen och sa att Björn Söder, vi ska intervjua honom angående det här som han säger i ditt reportage här, och vill du vara med och debattera mot honom? Och då sa jag nej, för att jag tyckte inte att det skulle vara en debatt, för då visste jag att då skulle han få det att handla om huruvida jag var ärlig eller inte i min artikel, så skulle det bli en diskussion om min artikel. Men jag hade ju varit ganska noga och lät honom läsa precis alla citat och godkänna alla citat.
Jag minns inte det. Vad menar han var oärligt i artikeln?
Ja, men han tyckte, det kommer jag inte riktigt ihåg. Han var ganska svävande där liksom. Jag tror han tyckte att ingressen var dragen för hårt. Det stod något så här, judar är inte svenska eller något sånt där. Björn Söder ser inte judar som svenskar. Medan han sa att jag ställde ju en fråga som var så här. Du talar ju om att vi har människor från andra nationer boende i Sverige. Ja, sa han då. Det finns exempelvis människor som tillhör den samiska eller judiska nationen i Sverige.
Ja, just det.
Och då, min följdfråga på det där var ju, kan man inte vara både jude och svensk samtidigt? Och hans svar då var ju, jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver det inte vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har ju levt i Sverige under lång tid. Så då, när jag frågar rakt, så här, kan man inte vara både jude och svensk samtidigt? Då säger han, jag tror de lämnar sin judiska identitet om de blir svenskar. Det vill säga, jag tolkar det, det går inte, jag kan inte se att man kan tolka det på något annat sätt. Att man inte kan vara svensk och jude samtidigt. Men jag tror bara att han var egentligen sur på att han fick skit även internt i partiet. Jag tror Richard Jomshof, det var väl första gången jag sett att det hade hänt då. Det var ju innan han, nu är han ju lite mer ute i kylan. Men då kritiserade Richard Jomshof honom externt i medier, och det har jag inte sett tidigare att någon i de här, de kallas de fyras gäng, hade gjort innan. Men det som inte kom, och då, tyvärr var det ju så då i Aktuellt att då var ju han med och så attackerade han min artikel stenhårt, och Aktuellt var en, lät det handla lite för mycket om det istället för det här med nationer och så. Och jag tror helt enkelt att faktiskt det här med nationalism och ha den här ganska extrema synen på vem som ingår i ett folk och sådär, det är så främmande för många journalister så att man vet inte riktigt hur man ska prata om det här med folk. Och då blir det lättare att prata om en artikel, om den var rätt eller inte och sådär. Så att jag tyckte, nu är jag inte så sur på det, men då tyckte jag det var lite jobbigt att Aktuell gick i den fällan på något sätt. För det är en sån här klassisk grej, om man inte vill prata om det som det handlar om så kan man få det till en metadebatt och kritisera artikeln. Och jag förutsåg ju det här lite grann och hade därför bett honom godkänna precis varenda citat. Och det gjorde han ju också. Han tycker ju inte att det här är något konstigt. Det är ju det som är grejen. Mm. Det finns inget citat i det här som han inte har läst liksom innan och godkänt. Och han godkände det med en smiley. Jag tror jag hade med det i ursprungliga artikeln till och med. Bara för att tydliggöra att det här är ingenting som jag överdriver, utan han har godkänt precis allt det här. Men det som jag skulle komma till, det som jag tycker var lite synd att det inte kom fram, och som också handlar om att jag tror att det här är så främmande materia för många svenska journalister och liksom även statsvetare kanske, det är det som han sa sen. Han först hade sagt man inte kan vara, jag frågar också så här, komikern Soran Ismail brukar säga att han är 100% svensk och 100% kurd, kan man inte vara det, frågar jag. Nej, jag tror inte att man kan det, sa han, att tillhöra två nationer på det sättet. Och så fortsatte han ju liksom att säga att i Malmö finns det många representanter för den arabiska nationen och sådär. Och så, ja, jag sa väl någonting att jag tycker det låter som hur Putin resonerar när han liksom aktiverar de ryska minoriteterna i Ukraina, Estland och Lettland, att de på något sätt tillhör Ryssland och det ryska landet. Men, och sen så sen vad det var som han sa sen, det var just att han tyckte att det är annars önskvärt att staters geografiska gränser sammanfaller med folkens utbredning.
Mm.
Och då säger han ju, för mig är det liksom ett sorts apartheid-tänk, att alla ska bara bo i det land som man har liksom familjebakgrund sedan generationer i. Att det, ja. Och det är uppenbart att Sverigedemokraterna tycker att det är liksom problematiskt att det bor. Jag tror han sa också att det gör inte så mycket att det bor judar i Sverige, för att de är inte så många eller något sånt där.
Jo, men det har han gett uttryck för. I alla fall Sverigedemokraterna har gjort det.
Ja, precis. Så det handlar liksom om... Ja, men det är en sån... Men jag tror att det där är så främmande materia att man inte riktigt förstår vad han menar. Sverige är ändå så pass mångkulturellt och liksom kosmopolitiskt att man inte riktigt förstår sprängkraften i när han säger så här: det är önskvärt att staters geografiska gränser sammanfaller med folkets utbredning. Det är en så statisk syn. Då förstår man att om man har den synen så kan inte Soran Ismail vara svensk. Han kan inte både vara 100% kurd eller 100% svensk, utan han måste välja. Och det var det som var sprängstoffet i det där. Och på sätt och vis så kom det lite bort i efterdebatten. För då var det som att, jag tror att många minns det där reportaget idag som att, ja, det var då som han sa de där dumma grejerna om judar. Men egentligen så, för mig så handlade det just om, ja, men jag tyckte rubriken var ganska bra, den leende nationalismen. Det handlade om ett nationalistparti som hade bestämt sig för att le och vara inbjudande. Och jag kommer ihåg att det var också lite premiär för den här nya färgskalan som man hade, som man numera har i Sverigedemokraterna, där man har så här ljusa pastellfärger och försöker klä den här nationalismen i lite modern skrud på något sätt.
Mm.
Men jag tror att många minns det som att det var då Söder sa det där om judar.
Det är intressant. Du påpekade ju tidigt att Sverigedemokraterna inte bör förstås som ett enfrågeparti eller som ett populistiskt fenomen, utan mer genomtänkt ideologiskt nationalistiskt projekt. Liksom.
Mm. Man har ju till och med sagt, om jag bara snabbt flikar in här, de har ju till och med sagt att flera gånger till mig liksom ledande att det kanske inte räcker med ett parti för att stöpa om Sverige, utan vi måste kanske ha en folkrörelse som inbegriper liksom kultur och som att vi... Det har ju gjort små försök liksom i folkmusikvärlden, att man liksom ville göra inbrytningar där och sådär. Och det fanns ju också den här sverigedemokratiska kulturföreningen Gimle som hade lite svensk nationalistiska festivaler och sådär. Men nu tror jag att man inser liksom att det är ändå partiet man får driva den här. Och i viss mån så är det ju en folkrörelse. Men är det någon folkrörelse så är det väl mer en rörelse av nätaktivister kanske.
Det var precis det där jag hade tänkt ta upp. Till exempel med kulturföreningen Gimle, som ju var något slags projekt som Mattias Karlsson och Björn Söder väl startade för att främja till exempel folkdans och traditionella svenska sporter som varpa, eller vad heter det?
Erik Almqvist tror jag det var faktiskt.
Ja, det var det kanske, ja, just det. Mm. Men samtidigt så, alltså man är ju lite ambivalent där, känns det som, Sverigedemokraterna, för att man försöker ju också ha en mer populistisk approach, tona ner det här hårdföra, tona ner det romantiska, samtidigt som man arbetar in begrepp som Sverigevän till exempel. Om man skapar folkstormar av var svenska flaggan får hänga eller inte. Eller om en skolavslutning inte hålls i kyrkan och sånt där. Som ju är på något vis, tänker jag i alla fall, ett försök att smyga in de här nationalistiska sentimenten bakvägen.
Ja, det är klart att man använder delvis populistiska redskap. Det gör man. Och jag kommer ihåg liksom att en gång i tiden när Sverigedemokrater kunde tycka att det var dåligt med Coca-Cola, att man skulle dricka blåbärssoppa och sånt där. Och det har man, sånt har man ju lämnat väldigt mycket. Liksom. Jag kommer ihåg just på den där kommunkonferensen när jag intervjuade Björn Söder, då var det också lite modern musik och liksom på engelska och sådär. Det var det här renläriga. Det har ju kanske tunnats ut lite grann i och med att färre, eller mer, vad ska man säga, inom citationstecken, vanligt folk har strömmat till partiet. Alla är inte superideologer, utan nu har det kommit ganska många till partiet som bara vill ha mindre invandring helt enkelt. Som kanske inte är, som kanske till och med inom partiet ser dem som ett enfrågeparti, att det är invandringen som är det viktiga. Och det går ju att läsa dem på det sättet, men jag menar att man landar fel i grunden av förståelsen för vad som driver Sverigedemokraterna om man bara har det. Jag tycker ju ofta att det är bättre att kolla på vilken kulturpolitik Sverigedemokraterna har. Att det är där man ser liksom kärnan av vad de är för parti.
Vi är ju helt eniga med det i den analysen om just det där att det ideologiska är det som faktiskt driver alla de andra, alltså på det sättet man för ut sin politik sen, som populist till exempel, men det finns ju en nationalistisk grund. Jag vill åminna mig själv att i de här tidiga principprogrammen så återkommer ju det här anti-amerikanska draget, vilket är väldigt fascinerande när man pratar om USA som en imperialistisk makt som påverkar den svenska folksjälen, eller om man ska kalla det. Så det är lite spännande.
Jo, men det är väl inte så konstigt egentligen, men om man förstår det, och det finns ju, jag tror det finns kvar sådana stämningar, och jag tror det är också lite därför som man har alltid haft svårt att förhålla sig till USA, för att det är ju ett så mångkulturellt land egentligen, som inte har någon. Ja, jag tror att när jag intervjuade Jimmy Åkesson 2007 så tog han upp det där med indianer eller urbefolkningen liksom i USA, se hur det gick för dem ungefär, att det var ursprungligen deras land, och att det är därför som kanske delvis därför som en del sverigedemokrater graviterar mot Putin, för man känner igen hans snack mycket mer. Han är ju mer en så här, jord- och blodnationalist helt enkelt. Trump väcker inte så de där, alltså man kan ju beundra, sverigedemokrater kan ju beundra Trump för att han lyckades vinna och med ett anti-invandringsbudskap och delvis rasistiskt budskap, eller liksom, de tycker inte att de är rasister, men ett delvis nationalistiskt budskap, men de tycker egentligen att USA är felprogrammerat från början, tror jag, eftersom det är ett invandringsland, det är ju där det är liksom. Så därför tror jag att man kan känna sig mer befryndad med Putin, som pratar just om det här med liksom att staters geografiska gränser ska sammanfalla med folkets utbredning. Så skulle ju inte Trump prata liksom.
Men jag tänker att det finns en viss ambivalens där i synen på de här två, för att det finns ju vissa av företrädare, kanske inte bland toppen förutom Mikael Jansson då, som kan vurma för, eller vurma men har uttalat sig positivt om Trump till exempel. Men sen så har du ju andra inom, framförallt liksom på lägre nivå, som kan fascineras av just Putin av den anledningen att han mer är åt den ideologiska kärnan. Som också, för Putin driver ju i vissa delar en liknande politik som Sverigedemokraterna skulle vilja driva, i alla fall på synen på nationen. Men att det där inslaget är ganska intressant, för att det splittrar delar av splittar människor i partiet, och framförallt då på lokal nivå kanske allra mest. Men just synen på de här två stormakterna och deras företrädare, och att de inte är helt eniga om vem som är positiv och vem som är negativ. Jag tänker mig, partiledningen har ju uttalat ganska kritiska ordalag gentemot till exempel Putin, som ett exempel.
Absolut, absolut. Men det kommer ju hela tiden fram. Det var väl er granskning bara för några veckor sedan, som det var någon SD-kvinna i Halland, tror jag, hon som är ordförande eller för Sverigedemokraterna i Halland, som sa att Putin borde komma och ta över,
jo, exakt.
Ta över rodret eller styrspaken eller sådär. Men,
nej, men alltså, ja. Egentligen man bör ju utifrån Sverigedemokraterna, om de vill titta på sin egen ideologi, så borde de ändå titta på Ryssland i ett avseende som ett föredöme i många av de här frågorna som de själva vill driva liksom. För att Putin de senaste 20 åren har sysslat med den där identitetsskapande politiken.
Men jag tror kanske det är ett sånt där område där, för det populistiska att göra i Sverige idag är ju inte att hålla på Putin.
Exakt.
Det är ju verkligen inte det. Men att det krockar lite grann med. Men det syns ju det här, jag tycker det är intressant att liksom dröja vid det här lite grann, att folk läser Sverigedemokraterna fel, för att de skriver ju så tydligt, men det är som att det går politiska journalister förbi, för att vi inte haft något nationalistiskt parti i någons livstid egentligen nu. Men man skriver ju då liksom i det programmet som det var ju Mattias Karlsson som tog fram 2007, det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet. Och då tycker jag att journalisterna skulle koncentrera sig på att försöka berätta Vad betyder det där återupprättandet? Och vad är den här gemensamma nationella identiteten? Och i det ljuset så blir ju liksom Björn Söders och andras diskussioner om vem som är svensk och om sillamackor är svenska eller om annan mat också kan vara det, väldigt intressanta. Det blir inte bara perifert utan det är centralt.
Jag kan även tycka att jag håller fullt med om just att jag kan tycka att svenska journalister är eller har varit dåliga på att lyfta fram den grejen, men framförallt svenska politiker som jag tycker missar den där ideologiska attackytan hela tiden.
Ja, det finns ju många även liksom politiker från andra partier som och det syns ju väldigt väl där, liksom, som tycker att ja, men nu har alla sossarna och moderaterna har liksom dragit har en hårdare invandringspolitik nu. Nu har man anpassat sig till SD, säger man. Men och ja, det är klart att man har just den frågan, men medan SD har ju liksom helt andra bevekelsegrunder. Det finns säkert en och annan moderat och en och annan sosse som är liksom skeptisk till invandrare och är smygrasister och sådär. Det tror jag säkert, men jag tror att grunden till att man drog i någon sorts invandringsbroms hösten 2015 för de flesta och för partiledningarna handlar om oro för att hålla ihop välfärdssystemet och det hela, åtminstone säger man ju det att så småningom så vill vi ha generösare regler, men vi vill att det svenska systemet ska liksom klara av det här. Och det är ju en väsensskild orsak till varför man vill ha mindre invandring än vad Sverigedemokraterna har. Mm. Som handlar liksom mer om det här med en homogen nation och att folket... Jag bor i Malmö, hela tiden Sverigedemokrater som pratar om att svenskar är i minoritet i Malmö och så. Och då menar de ju att om man har föräldrar från ett annat land, då är man inte svensk riktigt. Och där syns deras extremism. Och det är förvånande att, och jag håller med er också, att det är mer politiker kanske än journalister som missar det här. Och jag tror att det är för att man tycker att det är så främmande tankar.
Men därmed inte sagt, för att du har nämnt till exempel Aktuellt och SVT då. Och de kan jag faktiskt bli ganska bitter på när de för in de här elementerna i studion eller i olika sammanhang, till exempel när de plockar in Nya Tider. Och man fick ändå en känsla av att man inte riktigt visste vilken materia man hade att göra med när man bjöd in det här. Inte nödvändigtvis för att man inte borde bjuda in det, men snarare det att om du väl ska bjuda in det så kanske du måste förstå vad det är du har i händerna här och hur du ska bemöta det.
Jag tror ändå att det är svallvågor efter just det här, den här okunskapen då, att det är svallvågor efter att man inte tog Sverigedemokraterna och den nationalistiska rörelsen på allvar och hade också den här beröringsskräcken, var rädd att ge dem liksom, tyckte att det var obehagligt, så då sysslar man med annat och därför så har man inte riktigt förstått det här fortfarande, att det finns sånt kvar. Sen tycker jag att det finns ju, numera finns det ganska många journalister som är väldigt bra på Sverigedemokraterna och sådär, men det finns också ganska många som fortfarande tycker att det är någon form av fringe liksom, som har mycket bättre koll på Kristdemokraternas ideologiska rötter, fast Kristdemokraterna har liksom 2-3% än Sverigedemokraternas ideologiska rötter, fast de har 10 gånger så många. Och det håller på att komma ikapp, men det ligger på. Vi har förlorat flera år, och det handlade mycket om att jag tror att många journalisters hjärnor blev liksom lite kortslutna av att de tyckte så illa om Sverigedemokraterna när de kom fram. Så de ville inte ha att göra med dem, och så tänkte de att vi ska bekämpa det här partiet, och om man tänker så, så lär man sig ju inte så mycket. Jag tänkte hela tiden, jag måste lära mig mer och berätta om det här partiet, och sen får folk bekämpa dem, eller inte. Jag vet att ni har en annan, liksom, ni har en annan ingång till det, men det har i alla fall varit, jag tror att mainstream medier inte ska ha tanken att man ska bekämpa olika partier, utan jag tror att man ska berätta om dem och berätta om de farliga och fula sidorna, och sen så tror jag tillräckligt mycket på demokratin för att folk kan göra informerade val.
Ja, du har ju rätt i att vi har en annan ingång på det, men vi är ju inte journalister heller. Nej, i den så, meningen.
Ni är ju en sorts hybrid, och jag skulle aldrig säga att ni har fel ingång. Ni har ju gjort, ni är ju, gör ju journalistiska avslöjanden. Och det finns, om jag ska peka ut någon som liksom har gjort det här tunga granskande på kommunnivå och outtröttligt liksom hela tiden dragit fram rasistiska tydliga röster i Sverigedemokraterna helt enkelt de sista 5 åren, så är det ju ni. Det är svårt att se någon annan. Sen om ni, liksom, ni är öppna med att ni har liksom en bekämparagenda när det gäller Sverigedemokraterna, men så länge man litar på era fakta och så spelar inte det så stor roll egentligen. Jag har en annan ingång till det helt enkelt, för jag vill själv ha breda dagstidningar när jag läser som försöker att berätta utan att ha en agenda helt enkelt. Jag tänker att jag försöker göra den journalistik jag själv skulle vilja läsa. Men igen, i slutändan, när man är så proffsiga som jag ändå tycker att ni är, så kanske inte resultatet blir så annorlunda.
Nej, men jag skulle säga det, att jag tror också att du har rätt i att det är samtidigt väldigt viktigt att försöka förstå Sverigedemokraterna på ett djupare plan än bara att kolla på vilka lokalpolitiker till exempel som har uttalat sig rasistiskt. Det finns ju två sidor av det myntet, så att säga.
Mm. Man förstår genom de här ofta timslånga intervjuer som ni gör med olika lokalpolitiker. Alltså det är ju en sorts journalistiskt fotarbete som väldigt få politiska journalister hinner med att göra. Så jag tror att man underifrån får en förstå att ni har helt med säkerhet bättre förståelse om vad de har för ideologiska rötter och hur det snackas i liksom sverigedemokratiska led nästan någon annan utanför Sverigedemokraterna.
Så kan det vara.
Ja, vi försöker ju fördjupa lite grann också i den här podden då och då.
Niklas, jag tänkte att vi skulle prata lite om din bok som du släppte förra året, Skotten i Köpenhamn, som i stort handlar om hur du följer konstnären Lars Vilks och den synen på honom som person och hans arbete, men som också rör sig väldigt mycket om frågor kring yttrandefrihet och den hotbild som finns kring Lars Vilks.
Mm.
Varför ville du skriva just den boken, en bok om Lars Vilks?
Ja, men jag insåg att man skulle kunna berätta om väldigt mycket av det som intresserar mig genom Lars Vilks, för väldigt mycket blir synligt i svallvågen efter honom. Jag hade varit i Paris och bevakat för DN attackerna mot Charlie Hebdo, och så var jag precis utanför den här judiska korsbutiken Hyper Caché när det pågick ett terrordåd där inne, när Amedi Coulibaly, IS-terrorist, hade tagit gisslan i den här judiska butiken och skjutit ihjäl 4 människor. Så var jag utanför där när polisen bröt sig in och sköt ihjäl honom.
Du var där personligen?
Jag var där personligen, och det gjorde ganska stort intryck. Hela boken börjar med det lite grann, och det gjorde stort intryck. Och sen så kom jag det var också en massa barn där och sådär, och det var också sådär vardagliga kvarter. Så det var väldigt likt där jag bor helt enkelt i Malmö och i de kvarteren runt Värnhem, och folk jag pratade med sa saker som bodde där, så sa saker som jag är övertygad om att Malmöbor också hade sagt om det hade skett en attack i Malmö, ungefär att de ska inte få splittra oss, det här är en mångkulturell stad och sådär. Och det gjorde stort intryck på mig, hela det där, att vara med om en terror. Det var jätteläskigt att se de här barnen först upphetsade för att det är massa polisavspärrningar och man förstår inte riktigt vad som sker, och så börjar det smälla med liksom kulspruteld som aldrig tar slut och chockgranater, och så dryper de här barnen bara av liksom helt rädda helt enkelt, och sen får man reda på att 4 människor ligger döda där inne och sådär, och läskigt. Sen kom jag hem och sen så skedde ju de här skotten i Köpenhamn bara några veckor senare på andra sidan bron från mig, när en IS-terrorist, en dansk då, 22-årig Omar El Hussein, går till attack mot Lars Vilks kommitténs yttrandefrihetsseminarium och skjuter ihjäl en filmregissör som är med i det här yttrandefrihetsseminariet. Lars Vilks klarar sig, han slussas av livvakter till ett rum, och sen så går ju han, den här danske IS-terroristen, till attack senare på natten mot en judisk fest i synagogan och dödar ytterligare en då, innan han sen senare på natten skjuts ihjäl efter en sån här massiv polisjakt. Och redan där någonstans började jag tänka på det här med terror, och ja, det åt sig liksom in i min närmiljö på något sätt, va? I Köpenhamn, och liksom Vilk som jag hade träffat tidigare som en skånsk konstnär. Jag har ju bott här nere i över 20 år nu. Och så började jag tänka lite grann på om man kanske skulle kontakta Vilk och se vad det ledde till, bara som på någon sorts hunch. Men sen såg jag på en Facebook-tråd att en bekant till mig hade varit på konsthallen i Malmö och sett Vilks. Och så skrev hon det någonting här, la upp en bild på honom, men sen han kom med sina livvakter och skrev någonting om att folk var rädda när han kom och att han sprider liksom oro omkring sig. Och så frågade hon sina följare så här, vad tycker ni, ska han få röra sig fritt ute i samhället, lite så här provokativt? Hon tyckte uppenbarligen det, men jag vet att folk inte alltid tycker det. Och så märkte jag då i kommentarsfältet att det var en hel del som tyckte att han borde hålla sig inne, som var arga på honom och sådär. Och för mig var det ju någon sorts victim blaming liksom. Och jag blev lite tagen av ilskan, hur folk liksom var så arga på Vilks. Och det kan fortfarande bli det. Bara för några veckor sedan var jag med i något seminarium. Då var det någon annan konstnär som sa att det finns ingen som jag föraktar mer än Lars Vilks i världen. Och sådär. Och det intresserar mig, de här starka känslorna. Och sen så tänkte jag mer och mer på det där. Och så insåg jag att ja, men jag vill ju lära mig mer om de som försöker döda Lars Vilks. Om IS-terrorister och jihadister. Jag hade skrivit en del, men vi behövde lära mig mer. Och var nyfiken också på vilka som fanns i Sverige och sådär. Det är ju flera gånger som svenskar har attackerat Vilks. Och de får man syn på om man försöker skriva om honom. Men jag är också nyfiken och kan en hel del om de som har blivit Vilks fans, eller en del av dem som har blivit Vilks fans, nämligen den nationalistiska antimuslimska rörelsen. Och jag är också nyfiken på hans obekymrade fraterniserande med den rörelsen, att han liksom villigt låter sig bli ett slagträ i deras kamp mot muslimer och för nationalism och sådär. Hur såg han egentligen på det? Men framförallt så såg jag väl liksom Vilk som en sorts lins som man kunde betrakta samhället kring och liksom flytta hela tiden. Man börjar titta på jag tror andra kapitlet heter De som hatar Lars Vilks. Och då börjar jag ju knacka på i Landskrona hos de här två brorsorna som försökte sätta eld på Vilks hus 2010. De är fortfarande terrorsympatisörer, väldigt tydligt på deras Facebook och sådär. Och sen så går jag in och i den där utredningen upptäcker att antagligen var en tredje kille som var med och försökte sätta eld på hans hus, eller åtminstone ja, var med i planen på något sätt, fast han inte blev fälld. Men det ser ut så från utredningen att han åtminstone ljög för de här brorsornas räkning. Och idag är han en öppen IS-sympatisör som liksom andra muslimer i Skåne är rädd för. Så man får syn på det där och man kunde gräva fram. Men sen så flyttar man liksom linsen via de här intressanta yttrandefrihetsfrågorna också, som ställs på sin spets då liksom, när det handlar om någon som ritar en teckning och sen blir utsatt för mordförsök för det flera gånger. Det är ju faktiskt tre gånger som folk har försökt döda Lars Vilks. Och sen så går man över, så handlar andra halvan av boken om de här nationalisterna, och ofta i Danmark då, såna Lars Vilks-kommittén och andra ännu mer lite extrema kommittéer, Tryckefrihetsselskabet, som är ett sånt där, det är ju egentligen en sorts front för Dansk Folkeparti och ett rent antimuslimskt sällskap egentligen, där Ingrid Carlqvist till exempel har varit engagerad och så. Och då, ja, men jag följde med Vilks, jag liksom följde Vilks i spåren under ett år och följde med honom till de där mötena. Och tog mig fram till de som försökte döda honom och sådär också. Och det blev en ganska intressant bok, tyckte jag. Med en liten bonus att sista kapitlet handlar ju om en svensk-iransk konstnär som också funderar på att måla profeten Mohammed. Men på ett helt annat, hon har flytt Iran och flytt förtrycket och liksom hatade slöjan när hon växte upp, att hon var tvungen att ha den på. Hon blev bortgift som 9-åring redan för att man hänvisade till liksom Koranen, att eller till, ja, att profeten Mohammed gifte sig med en 9-åring. Så det var liksom, hon hatar religion. Samtidigt så hatar hon inte sin mamma som ju är troende muslim, eller sin mormor. Så hon ville måla profeten Mohammed men bottnar ju i det där på ett annat sätt än Bild. Så då blev det liksom intressant att vrida linsen till henne också. För det var, hon går på en konstskola och jag märkte att hennes konstskolekamrater ogillade Wilks väldigt mycket och tyckte att han var smyg-SD-are och sådär. Men så de tyckte att det var onödigt av honom att göra den där rondellhunden, att driva med muslimer och sådär, slå neråt. Men så frågade jag dem liksom, men vad tycker ni om er klasskompis Mahu, som jag kallar henne i boken då? Det är ju farligt för henne, så därför får jag använda ett annat namn, och det är ju hemskt att det ska vara så. Men då märktes det att då tyckte klasskompisen att då skulle det vara bra om hon gjorde det, för att hon bottnade det där. Och det mynnar ut i en intressant diskussion, tycker jag, om vem som får göra någonting. Mm. Jag har ju också drabbats av det där ibland, att, vilket jag tror att ni också har erfarenhet av, en del av er i alla fall på Inte Rasist, men att en del säger att du som är en vit man, och dessutom nu är jag också medelålders, du får inte skriva om Sverigedemokraterna, eller du kan inte skriva om Sverigedemokraterna, för att du är inte drabbad av dem, du förstår inte det här förtrycket. Och för mig är det liksom en ganska sorglig hållning. Jag förstår varför man kan landa där, men om man bara kan skriva om det man själv har upplevt, berätta om det man själv har upplevt och leva sig in i just det man själv har upplevt, då blir ju alla människor som rör, som bara, då blir all kommunikation och inlevelse och empati omöjlig på något sätt. Och hela mitt yrke blir egentligen omöjligt. Jag alltså, tänker ju mer att...
Den hållningen är väl ganska intellektuellt efter, så att säga.
Alltså, ja, men jag kan förstå.
Men det finns väl egentligen olika typer av historier man vill berätta.
Ja, alltså,
det är klart att om man ska berätta om upplevelser av ett religiöst förtryck exempelvis, så är det ju bra om man har varit med om det, om det är man själv som berättar. Men däremot så kan man ju göra en analys eller kanske intervjua människor som har gjort det. Eller som i Lars Vilks fall, han verkar ju ganska milt politiskt driven. Alltså inte politiskt driven alls egentligen.
Nej.
Men det han däremot gör är att han väcker en ganska intressant debatt.
Ja, han, det är där som jag tycker många läser Vilks fel. För man tror att han liksom har någon sorts politisk agenda, och åtminstone tror inte jag det efter att ha följt honom under ett år, utan jag tror att han gillar att reta konstvärlden, och det här retar folk i konstvärlden. Han är liksom en retsticka, och han vill också ha massiv effekt liksom på sina verk. Och då, det finns en väldigt bra bild som Daniel Birnbaum, Moderna museets chef, ger av Vilks verk, det här rondellhundsverket då, liksom, att han, tänk dig en liten ful oansenlig pinne som den är inget särskilt att titta på, men den placeras väldigt intressant. Den placeras mitt bland väldigt starka strömmar som håller den flytande. Och då är ju pinnen då den här rondellhundsteckningen.
Mm.
Den är placerad i strömmar som har med rasism att göra, strömmar som har med religion att göra, som har med världens stora konflikter att göra, och som har med yttrandefrihet att göra. De strömmarna håller liksom, så länge de strömmar kring det här verket, kommer den här ointressanta pinnen att ligga på så intressant plats. Och det var väl dit, till den platsen jag ville komma också, för att titta på de här starka strömmarna. Det är ju inte själva pinnen som är intressant, och det skulle inte Vilks heller hävda, utan det är ju just
bara den räcker, liksom.
Kommer efter. Ja, precis.
Mm. Jag tänkte på det också, alltså jag tycker ju att när man tittar på det där, så jag tycker ju att det är mer eller mindre, han har ju träffat så rätt ur den synpunkten, rent alltså samhällsdebattmässigt, att han har målat det mest obetydliga som kanske går att måla, något som skolelever sitter och klottrar i sin skrivbok, och lyckats med en sån obetydlig sak göra en sån enormt stor debatt kring det. Och precis som du säger, i alla de här fårorna som strömmar med islamism och rasism och allt sånt där. Så själva konstverket.
Han har ju till och med lyckats utlysa någon slags diplomatisk kris, vilket väl får ses som väldigt goda, ett väldigt gott betyg för en provokatör.
Fast det finns ju en del som tycker att man ska ställa honom till svars för det också. Att ja, det var ju faktiskt folk som som förlorade livet i Köpenhamn i den attack som helt klart riktade sig mot honom. Det sa ju till och med den här attentatsmannen innan han gjorde sin andra attack till en kompis att jag sköt fel person, jag skulle skjuta han Muhammed-tecknaren, sa han. Men jag menar ju att det är ganska osmakligt att skylla någon annans mord på Vilks. Det är lite som att skylla, ja, alltså man måste ju lägga ansvaret på mördaren, inte på ett så bizarrt motiv som att skjuta ihjäl någon för en teckning.
Ja, en del i den där boken som jag uppskattade väldigt mycket, det var när du pratade om, du intervjuar om det är någon professor eller någon statsvetare eller något liknande som alltså i efterspelet av både Jyllandsposten och Lars Vilks så uppstår ett antal diplomatiska kriser med ett antal olika länder. Men just den diskussionen om hur långt kan yttrandefriheten sträcka sig när det någonstans ställs två värden mot varandra, så yttrandefriheten och individens rätt att yttra sig mot då så pass stora fenomen som diplomatiska kriser och när människor till exempel utomlands riskerar att dö.
Det var Hans-Gunnar Axberger, han är jurist, skriver läroboken i tryckfrihet och yttrandefrihet på juristprogrammet.
Ja, precis. Men det är han. Och jag är också väldigt glad över den intervjun. Han är så bra pedagogisk, liksom. Han går ju tillbaka till 1570. Mitt syfte, ett syfte med den här boken är ju också att komplicera yttrandefrihetsdebatten och påminna om att det är lätt att säga free speech alltid. Liksom. Det är den, så det är också min instinkt alltid. Men jag vill ju också påminna om kopplingen mellan ord och handling. Det finns så många exempel på det. Och han lyfter fram, han går tillbaka till 1570 och pratar om svenska och danska krig. Att då hade Sverige och Danmark krigat mot varandra extremt mycket. Och så kom man på att de här pamfletterna, hatpamfletterna som fanns på båda sidorna gränsen, där man liksom gjorde ner det andra folket och avhumaniserade dem och sa att de förtjänar inte att finnas och de skulle man bekämpa. De var krigsdrivande och då beslöt man sig att förbjuda de här hatpamfletterna. Och då, för ett tag i alla fall, så minskade stridigheterna. Konfliktnivån lugnade ner sig. Liksom. Och det tycker jag är ett ganska bra exempel på att det faktiskt kan funka så. Jag tycker också jag tror det är Axberger som säger i den intervjun att jag är också free speech egentligen, men jag tycker det är en ganska självklart förbud att förbjuda nazistiska uttryck i Tyskland år 1946. Så att det är ändå beroende på sammanhang. Vi pratar ju också om Barbaros Leilani, den här turknationalisten som var vice ordförande för Turkiska riksförbundet, som stod på Sergels torg och hetsade mot armenier. Mina kära raskamrater, sa han till publiken då, död åt armenierna, död och sådär. Och han fälldes ju för hets mot folkgrupp, och det finns ju något rimligt i att det inte är acceptabelt. Jag kan tycka att det finns något rimligt i det, samtidigt som jag också då ifrågasätter den här hets mot folkgrupplagstiftningen. Så det är ju svåra frågor, så att man på Axberger, jag är väldigt tacksam att han tog sig den där tiden och funderade kring. Han hade också någon väldigt fin formulering som handlade om att, som var liksom free speech. Det var väl ungefär så där att jag tycker att man ska begränsa yttrandefrihet i vissa fall, men det får inte ske till priset av att alla intressanta knoppar och skott i en trädgård klipps av eller något sånt där. Och det tycker jag är ganska sant. Om man börjar liksom, det finns ju en del som till exempel vill i boken också, som vill förbjuda Lars Vilks och andra att rita profeten Muhammed, och det är ju att gå alldeles för långt. Då är man farligt ute.
Den här upplagan utav Inte rasismen podcast är slut
nu.
Niklas Orrenius blev tvungen att avlägsna sig på grund av familjeangelägenheter som stundade. Men det var ju väldigt roligt att prata med Niklas Orrenius.
I alla fall för vår del.
Ja, i alla fall för vår del. Och förmodligen för lyssnarnas del också.
Vi hoppas ju det.
utan tvekan en av Sveriges bästa journalister.
Det måste man säga.
Så sprid ordet i era sociala medier.
Det tycker jag. Det är kul att lyssna på när han får prata fritt också. Men checka gärna in för er som lyssnar som inte har jättekoll på Niklas Orenius eller hans, i alla fall hans arbete. Kolla gärna in det. Han har skrivit en hel del på reportage framförallt på DN och också en del krönikor som är väldigt intressanta analyser att ta del av. Och framförallt checka in den här boken Skotten i Köpenhamn som jag måste säga är en av de bästa journalistiska verk som jag har läst på svenska i alla fall, men just för att den är så nyanserad och verkligen ger sig in i att försöka förstå de här olika fenomenen runt. Precis som Niklas pratar om att han var ute efter det, men det är verkligen den delen man får av boken, för att ena stunden så tycker man illa om Wilkes och andra stunden så tycker man att han är orättvist behandlad.
Ja, hela historien överhuvudtaget tycker jag om Lars Wilkes, alltså i sig självt nästan, väcker ju ganska många frågor som är intressanta och rent principiella. Det är väldigt intressant att fördjupa sig.
Det är det som jag tycker att Niklas fångar i boken. Just alla de där frågorna.
Vilket också personligen tycker jag är ett slags bevis för att det är åtminstone på något vis konstruktiv konst.
I Wilkes fall, ja.
Ja, han har ju anklagats ett antal gånger för att syssla med motsatsen, alltså destruktiv konst eller poänglös konst. Men hela den här diskussionen som uppstår i skvalet efter Lars Wilkes är väl ett bevis för motsatsen, kanske.
Nej, men det är det jag kan tycka också. Det är också det som gör det väldigt värt att läsa den här boken. Men även för den där jag lyssnar på intervjuer med Lars Wilkes, för att han är mer talför än vad man tror att han var. Lars Wilkes, alltså han har ändå svar på mycket av den kritik som ibland orättvist kan jag tycka riktas mot honom. Det finns ju såklart mycket att kritisera hos Lars Wilkes, men det finns också väldigt intressanta svar, eller i alla fall mer genomtänkta svar än vad man tänker sig att det finns. Och det kan vara ett värde av att läsa den här boken just av den anledningen också. Att få en nyanserad bild av personen Wilkes som inte är någon extrem form, så att säga.
Ja, absolut. Med det sagt så är det väl ingen mening med att vi blir allt för långrandiga här.
Nej, det behöver vi inte göra. Ni kan mejla oss på poddet interrasistmen.se med den obegripliga stavningen 2D. Ni kan gå in på våra Facebook, Twitter. Ni hittar oss på SoundCloud, iTunes, Acast. Och vi tackar Studentradion 98,9 Uppsala för att vi får låna deras studio.
Just det. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi. Ha det
bra så länge.
Tack för att ni har lyssnat. Tja då.
Hej då.